Pracik Michla, Żytnia Wola.
Välkommen till våran nya podd ifrån Floby pastorat. Floby Warszawa tur och retur 2025 är detta projektet. Vi har varit på en resa under en vecka med 20 ungdomar, 20 vuxna ifrån Floby skolan där och kyrkan och Census som var med också. Och vi vill prata lite om vad som hände. Jag heter Erika Niggol och här bredvid mig har jag
Jonathan Andreasson.
Ja, berätta lite.
Jag tänkte att man skulle göra det.
Ja, det kan man göra.
Ja, men jag är en 16-åring som går i ettan i gymnasiet på Volvo gymnasiet i Skövde. Väldigt bra skola, har fyllt upp där. Och jag är en som är väldigt engagerad i historia på min fritid och tycker det är intressant. Sen så är jag en stark kristen som är glad att vara en pingstvän.
Tack! Och vi har också
Gunnar Kronenberg. Så jag är en historienörd och autodidakt. Och jag är kristen. Och jag älskar det här med historia och att sitta här med er och prata om vår fantastiska resa.
Ja, det är verkligen en fantastisk resa. Just nu känns det väldigt länge sedan vi var på den här resan. Men vi ska försöka återkomma lite till vad vi gjorde på den här resan. Lite om Polens historia och lite sånt där ska vi försöka ta upp här. Så att vi kan väl börja berätta lite. Hur var det för dig, Jonathan, att åka på den här resan?
Det var inte exakt vad jag hade förväntat mig. Det jag är mest glad över är att den var helt problemfri faktiskt. Det är ju inte alla resor liksom. Sen så var det ett mycket bättre sällskap än man trodde. Och relationerna blev väldigt starka med vissa. Roliga minnen. Och sen så i vad själva resan levererade så var det ju liksom det man upptäckte och det man fick lära sig om var väldigt unikt på så vis. För det är liksom ett annat land än vad man har besökt innan och så får man bemöta nya och starka kulturer. Det är stora skillnader från Sverige, det vill jag erkänna.
Och du, Gunnar?
Ja, det var en härlig resa. Det var så mycket vi gjorde så att vi hann knappt med, kände jag. Från att vara på koncentrationsläger med de känslostormar det ger till att möta nunnor, möta vardagen för folk i Polen. Ja, det var fantastiskt. Vi skulle behövt lite mer tid, känner jag.
Ja, jag var ju inte riktigt förberedd på att det skulle vara en sån tuff resa. Jag tyckte det var fantastiskt att resa med er ungdomar. Det var ju bland den största behållningen, tycker jag. Men också det här med att vi började alltså med koncentrationslägret i Stutthof. Och det kändes som att efter det så kom jag liksom inte tillbaka. Jag blev så omtumlad av det som vi mötte där. Och det var lite tufft tyckte jag. Men sen var det ju andra saker som var bra också. Så där. Men det tog mig till och med nästan ett par veckor efter att vi kom hem till jag kände att jag hade landat riktigt. För det var väldigt, väldigt mycket som hände. Och det var väldigt, vi gjorde ju väldigt mycket. Det var många olika besök på många olika platser. Vi var ju liksom på barnhem, vi var i Warszawa och på många platser där. Så ja, det blev omtumlande för mig faktiskt. Men bra. Bra blev det ändå. Men för att gå tillbaka till Polens historia då. Hur tänker vi om Polen? Varför är Polen så starkt som land?
Jag tror att vi får gå tillbaka till vikingatiden och när polanerna samlades i nuvarande östra Polen och bildade en nation. Visste ni om att Olof Skötkonung hade en polsk kvinna? Så att hans söner var faktiskt halvpolacker. Polen under Piast-dynastin lite senare var otroligt starkt och utmanade faktiskt den tysk-romerske kejsaren redan på den tiden. Så Polen har funnits länge och har en väldigt, väldigt stark kultur. Och jag tror att just den kulturen och stoltheten över språket, över sin religiösa tillhörighet har gjort att polackerna faktiskt har klarat att vara utan ett eget land i många, många herrans år. Och ändå stå starka, med språket kvar kulturen. Det är starkt. Mm.
För det är ju liksom, man tänker på hur mycket de har utstått under århundraden. Liksom med krig och landet som har tagits upp av andra länder. Och, alltså, de har ju inte, alltså, man kan verkligen undra vad kittet har varit. Men det är språket och kanske tron till och med. För att, som jag minns det, så har ju den katolska tron i Polen, den är väldigt extrem. Har jag fått lära mig liksom att den är väldigt annorlunda och så. Och det kan jag tänka att det kan vara ett sorts kitt då. Som gör att man håller ihop. Tror vi det?
Jag vet inte riktigt vad jag ska besvara. Men jag kan hålla med om att, alltså, vad jag har för bild på katolismen. Särskilt i faktiskt Polen, för man, det är ett starkt katolistiskt land. Så jag har alltid kopplat till att det är mycket strängt. Och att det är liksom, jag har alltid kopplat till så dystert på något sätt. Men när man åker dit så möter man verkligen att personer är glada i det de gör. Och det som jag tyckte var mest förvånande var liksom att på en kväll då vi var på någon typ av samling, så kom det personer från verkligen alla åldrar liksom. Unga familjer till väldigt gamla föräldrar och även sådana som, de såg ut som att de inte kunde gå ens liksom. Alltså folk som verkligen, de har ett sånt driv att dra sig till kyrkan liksom, få möta och bara få samlas på en samlingsplats. Jag tycker liksom att det är en kärna som de har byggt, och för att den ska se ut så som den gör idag, då måste den ha börjat långt bak för att den är så stark. Så jag ändå håller med i det du tycker. Så.
Det var när vi var i Gersnagora där på den här svarta madonnan, va?
Ja.
För det kom ju liksom människor också som i princip gick på knä fram till svarta madonnan liksom, för att visa sin vördnad på något vis, tänker jag. Det var väldigt starkt, och det var ju sent på kvällen och det var barn med liksom till och med och sådär.
Ja, det var ju förvånande. Det var så tyst också. Alltså det var ju inte heller som att det var liksom, det var på något sätt disciplinerat också. Alltså att folk kunde hålla en sån tystnad, för det var ju under ungefär en timme de höll på att samlas. Särskilt en halvtimme in så var det ju väldigt många då vi kom. Och det jag tyckte var mest förvånande var ju att det fortsatte vara tyst. Alltså att de kan hålla att de håller det så, det är någonting som jag tycker är verkligen intressant. För det kom verkligen små barn, men det var aldrig som att de började liksom skrika eller prata med varandra högljutt, utan det var låga noter och det var liksom, man hade en vördnad och respekt liksom. Det var väldigt fint.
Det var jättefint verkligen, håller jag med om. Vad tänker du?
Jag tänker på, vi hade 20 ungdomar med, några hade inte varit utomlands innan. Och när vi pratade på kvällarna så var nunnorna någonting som kom upp varje kväll som samtalsämne. Vi mötte nunnor på några olika platser. Och just att de här nunnorna var så trygga i sig själva, levnadsglada och lugna i sitt sammanhang. De hjälpte barn, med blinda barn, de hjälpte till med barn som inte var önskade, tog hand om nyfödda och så vidare. Men just den här, att de utstrålade en glädje, en självklarhet och humor. Väldigt mycket humor. Och jag tror att tillit är nyckelordet för en nunna. Tilliten till sina systrar, till Gud, till sammanhanget. Och tillit ger glädje. Det här självklara att man gör något gott tillsammans. Man stöttar varandra. Man finns där, man har Gud. Man ber tillsammans. Det ger just den här glädjen och lättheten i umgänget med människor. Och det var förvånande på något sätt för ungdomarna som var med att se det.
Ja, för de trodde ju att nunnor bara var elaka efter skräckfilmer och allt vad det var som man hade liksom för sig att så skulle nunnor vara. Och så var det en helt annan bild som mötte då. För vi var ju på 3 olika barnhem. Och det var ju liksom, det blev ju så tydligt då att det var så annorlunda mot vad många hade förväntat sig. Så det var spännande också. Och jag tänker på det här med nunnorna då. Jag tänker på ett sätt att har man vikt sitt liv åt Gud, då har man ju bestämt sig liksom för ens livsuppgift. Och då är det som att då blir livet också lite lättare på något vis. Då behöver man inte tänka på det här med barn och familj och utbildningar kanske och sånt där. Utan då har man, det här är min kallelse och den följer jag. Jag vet inte om det stämmer, men jag har en bild av det, att det blir som att man lever en sorts, man vet att man har valt rätt och man är där. Och vet man att man inte har valt rätt, då får man göra något åt det. Men just den här känslan av att leva mitt liv med det som jag tror är rätt. Och det med barnhem tycker jag är så himla vackert på olika sätt. För det var mycket skratt och mycket bus och kramar och sådär hela tiden. Liksom. Det tyckte jag väldigt mycket om. Vi var ju också i Warszawa ganska mycket och gick runt där. Vi var på Judiska museet i det som en gång var gettot. Där man har byggt ett stort nytt museum. Vi var också på, vad heter det här, fängelset?
Pavjak.
Pavjak-fängelset. Och vi var i Gamla stan. Och det kommer jag ihåg när vi åkte över floden där. Så sa du så här att här, Gunnar, nu pratar jag med. Då sa du att på den sidan av stranden så stod ryssarna. Och såg liksom hur hela staden förstördes och de gjorde ingenting. Mm. Kan du inte berätta om det?
Då vi pratade ju om Warszawa-upproret i sensommaren 1944. Mm. Ryssarna hade vunnit ett jätteslag mot tyskarna 44 under sommaren, och hela mellersta tyska armégruppen var på flykt. Och när polackerna såg de här resterna av de tyska arméerna dra sig vidare västerut, då tänkte man, nu ställer vi till ett uppror här så vi också kan markera att vi är faktiskt är polacker och kanske eventuellt kriga till oss en ny stat efter kriget. Vad som hände var att Hitler blev helt galen och befallde att Warszawa skulle jämnas med marken. Det skulle inte finnas ett hus, en sten liksom, på sten. Och det innebar att man satte in massa trupper man egentligen inte hade råd med att avvara till detta. Till att ta död på civila och upprorsfolk i Warszawa. Mm. Och låten ni hörde i början, det var en kampsång som man spelade då i polackerna för att stärka moralen. Pawasek Mischa heter den. Polackerna kämpade hårt, men ryssarna stod på andra sidan, alltså bara några kilometer bort, och tittade på. Och Stalin ville att polackerna skulle helt enkelt utplånas som starkt folk och bli en lydstat under Sovjetunionen, vilket också delvis hände sen.
Ja.
Så han var glad att bli av med en militär och upprorsmakare och vad det nu kunde vara. Men Warszawa blev ju grus bara. Det finns bilder på det, det fanns inget kvar nästan. Och idag är det en väldigt vacker stad som man har byggt upp efter gamla ritningar. Och där har vi också motståndshandling, att ta bilder, göra ritningar, vara beredd på när freden kommer, då börjar vi bygga.
Mm.
Sten på sten och bygga upp på det gamla sättet så att vi har vår gamla stad tillbaks. Och det har man idag. Och det är också en motståndshandling att bevara arkitektur.
Jo, nej, men jag håller med om det. Alltså, på tanken med att den staden var så otroligt förstörd. Att de inte, alltså det är ju, resursvis så brukar man ju tänka, ja men då får vi ta en ut våra andra städer som är rätt så stora och hela, att vi bygger ut den och så får det bli huvudstaden. Men att de fokuserar fortfarande på det som har varit en kärna för dem. De lägger mer resurser på det de tycker är viktigt, och jag tycker det är väldigt fint i det de gjort. Och när vi var där, det var ju många, många grejer som är jättefina.
Mm.
Och det är så många statyer de har tagit som påminner. Och det kändes på ett sätt som att hela staden bara påminner om det som har skett. Och att fortfarande så kan det gröna växa fram liksom. Det tycker jag är väldigt fint. Särskilt när man tänker också på att Polen bevarar ju mycket utav deras träd som de växer upp. Det var ju något så nytt som jag fick lära mig. Det tycker jag är väldigt fint också när man fick veta det, att bara titta runt och se att i vissa hus är det, vissa husområden där de hade trädgårdar, så hade de alltid ett träd. Det var alltid träd liksom. Det är något som jag tyckte var väldigt fint. Mm.
Det gör ju någonting med en stad när man har mycket träd överhuvudtaget. Det gör mycket grönområden och så. Det blir ju en symbol också för kraften och växten och sådär liksom. Mm. Mm. Ja. Det här med mer som vi tänkte på, vi var ju på som jag tyckte var väldigt, väldigt, väldigt starkt, det här Jerzy Pop, det kan inte jag säga, Jerzy Popielskas kyrka, typ. Jag är inte så bra på polska namn. Det där var också ett ställe som jag tyckte att det var starkt. Jag kommer ihåg i början på 80-talet hela den här solidaritetsrörelsen som kom och hur starkt den påverkade mig då. Jag visste inte så mycket om Polen, men jag visste ju att det var kommunistiskt i Polen. Jag visste att den här, på tal om fackförbund, så vi pratade lite om förut, det här med fackförbundet, hur det reser sig, hur det ställer sig upp liksom mot makten och mot alltihopa. Och det gjorde jättestort, heter det, impact på mig då. Och nu när vi var där och såg en av de här prästerna då, vad den, han hade hållit på med, hur han hade offrat sitt liv för det som han trodde på. Berätta mer om det.
Ja, alltså jag kommer ju uttala hans namn fel såklart, men det är väl Jerzy skulle jag väl säga. Han som person och, alltså, det han har visat har varit otroligt starkt. Alltså han var en man som inte talade dåligt så mycket om Ryssland, men han var en man som markerade vad han tyckte och trodde. Och man kan ju säga att Sovjetunionen, menar jag då, de blev irriterade på honom för att han byggde ut detta med tanken på solidaritet. Och han var en frikämpe, kan man säga. Han var en som ville bygga upp landet till sitt rätta. Men han gjorde det på grunden utav sin religion. Och han var en person som inte, han tog aldrig an våld och på ett fredligt sätt visade vad han tyckte. Och det som berörde mig mest var den dagen då vi var där, att det var fortfarande blommor kvar som de tar fram, de byter ut, personer kommer fortfarande och ger blommor till honom. Alltså den respekten och att de kom ihåg honom så väl, det är väldigt galet tycker jag. Alltså att man kan lyckas med det, det verkligen visar att det har tagit på många, många personer väldigt nära och kär till dem.
Ja, för det slutade ju lite illa för honom.
Ja, just det. Ja, jo. Han blev dödad. Nu har jag helt glömt hur han dog.
Det var hemliga polisen som,
ja, just det, så var det.
Som hade, de hade hotat honom. Det var nämligen så att Solidarność, som var den här fackföreningsrörelsen, de blev förbjudna och polska staten då, med stöd av Sovjet, gick in och sköt ihjäl arbetare. Och Solidarność var icke-våld. Och man blev utsatt för statens förtryck. Och då var de välkomna i kyrkan, säger Jerzy till exempel, tog emot dem och han predikade om fred. Och då blev han hotad av hemliga polisen. Att fortsätter du med det, då går det illa. Och så blev det också, han blev kidnappad och inslängd i skuffen på en bil, en lada. Och de körde honom till något hotell i en källare och slog ihjäl honom i princip. Eller jag vet inte om han var död riktigt, när de slängde honom i floden och sen hittades liket. Och jag tror kommunistregimen var inte beredd på den kraften i det folkliga. Bilder på begravningen visar ju flera hundratusen som är där.
Nej, men den vändningen är ju väldigt, den tog på många. Och det här är ju mot slutet utav Sovjetunionens tid.
Var det inte 87 eller något
sånt? Ja, det är ju något sånt. Ja. Och det är just, alltså, vid den tiden så började det bli rörigt för Sovjetunionen. För det är då, det är ju lite dumt drag utav Sovjetunionen att göra så från deras sida egentligen. För de började ju ta in sig för mycket problem. Och sen så att de började ta död på sådana som folk tycker om, då blir det ju detta att då vill man kanske inte vara en del av landet alls längre, liksom att man känner att det finns ingen potential. Så det hann ju ett väldigt starkt startskott för Polen, som själva då Polen, det polska folket där vid 89, och deras demonstrationer som de har haft, som har varit starka, har ju skapat kaos. Och sen så faller ju muren vid 91 och då faller ju Sovjetunionen liksom. Så det är ju, han är ju en del av den stora rörelsen liksom. Och han har ju markeringar även idag på det.
Verkligen, såg vi verkligen när vi var där. För det var ju otroligt, det var utställningar och massa stora foton i kyrkan. Och det var som ute på kyrkogården där vid hans grav. Och det var ju otroligt vad många som... Och det är klart, han står för något typ av hopp. Han står för kamp, han står för hopp. Och det behöver man ju, sådana människor i svåra tider och som vågar. Och jag kände så att jag som inte är speciellt modig, vet inte om jag skulle klara av att stå upp så, men han gjorde ju verkligen det.
Mm.
Han gjorde verkligen det för det han trodde på. För kärlekens skull, vill jag påstå, som alltid pratar om kärlek.
Ja. Jo, det tyckte jag var väldigt intressant. Det var också att han fokuserar inte på hämnd. Alltså många personer när det blir liksom dåliga resultat för deras land, exempelvis man kan ju ta då Tyskland som blev nazist-Tyskland mellan första och andra. Alltså det är ju att folket fick ju ett hämndhat och att sen så var det ju, de ville också få tillbaka landet till sitt gamla, men det var ju särskilt att när makten kom till och de hade fått upp sitt land så ville man plötsligt börja hämnas. Och det är ju någonting som är väldigt intressant, att det var någonting han ville ju aldrig det. Han ville bara ha ett land. Liksom, kan det här få vara vårt land? Liksom, nu vill vi ha tillbaka vårt land och det är det vi vill ha. Man vill inte ta mer. Man bara tar det man ska ha. Tycker jag är väldigt fint.
För jag tänker att som kristen så är det ju liksom hämnd, det är ju sista vi ska ägna oss åt.
Mm.
Utan det är ju, det hör inte ihop med kristen tro för mig. Jag tänker på, nu kommer upp en annan grej i mig som jag tänker på. Jag känner en biskop i Egypten där man har sprängt kyrkor. Och han hela tiden pratar bara om fred. Ingen hämnas, säger till alla. Vi får inte hämnas. Utan det är bara fred som gäller. Och det här är ju, det är så svårt. För det, ibland är ju hämnd det enda som kommer upp i huvudet på en. Liksom, när någon har gjort någon illa. Då ska man banne mig liksom göra någonting. Ja. Men den kristna handlingen är ju att inte gå in och hämnas. Och det är intressant, tycker jag, det här med att man kan hämnas på andra sätt. Det är ju nästan det som det har blivit då, den här uppmärksamheten runt Jerzy då, att han allt det här som har hänt då med hela kyrkan, utställningar och allting, det är ju liksom som en hämnd nästan i sig.
Mm. En motståndshandling.
Motståndshandling, och det kan ju också vara en sorts nästan hämnd.
Ja, det är ju så vi ska göra,
ja,
när vi förtrycks.
Ja.
Och jag tänker på att Stalin lyckades trycka ner i princip alla folk, men han lyckades inte i Polen. Mm. För att katolska kyrkan var så stark.
Mm.
Och att folket där hade varit nedtryckta. Polen delades i slutet på 1700-talet för sista gången då. Sen fanns inte landet.
Mm.
Men folket var kvar med traditioner och med sin kyrka och med sitt språk, och de var ju förtryckta. Det var delades mellan Ryssland, Tyskland och Österrike.
Mm.
Och Österrike var inte något speciellt hårt förtryck. Jag vet de polacker jag pratade med som var uppvuxna där en gång i tiden. De sa att Österrikerna var lätta att göra med, men Ryssland, där var det verkligen hårt. Där fick man inte prata ryska och så vidare. Och även i den tyska delen, där fick man inte prata tyska eller polska i skolorna. Det är många språkar nu. I alla fall så det motståndet och den viljan att bevara sin kultur och sin identitet, den fanns ju kvar under hela 1800-talet. Och efter första världskriget, när Polen blev ett land, då blommade det verkligen upp.
Ja.
Ingenjörskonst, då man byggde städer och Warszawa var som Österns Paris. Och det var framtidshopp. Och när det sen grusades efter andra världskriget så fanns det ändå kvar den här gnistan, det där hoppet. Vi vet hur det skulle kunna vara i vårt Polen. Och det tror jag är en väldigt, väldigt stark sak. För det är ju fascinerande att det fortfarande ligger mängder med blommor och kransar och allting på en grav från Jerzy. Och det, vad är det, 42 år sedan någonting? Han blev mördad. Det är fascinerande.
Ja, det har varit intressant verkligen att få en liten inblick i Polen och få prata med er också. Vad är det vi tar med oss nu då idag? Vad tar vi med oss av vårat möte med Polen och våran resa? Vad är det? Jonathan, kommer du på något?
Jag funderar ju, alltså det är ju vad man tar med sig, det är mycket man tar med sig, så är det. Alltså att bara åka till ett land ger så mycket intryck. Jag åkte i flera länder innan, särskilt då Europa. Men jag menar att bara dra till ett land, och nu då jag hade bara fokus på Polen, så det ger liksom kultur, man ser personer, man möter andra regler som de har, hur personerna agerar. Och senare så är det, just i Polen så är det ju religionen som är verkligen ett... det binder samhället, det binder folket. Det finns ett centrum där man kan dra till, det är en trygg plats. Det är någonting som alla kan växa upp i och det är något som är väldigt fint. Och det jag främst har med mig är ju som sagt, det är gemenskapen som både de har. Och den gemenskapen som de kan bjuda med folk. Alltså, jag tycker att landet är rätt så inbjudande. Sen så finns det ju såklart, de har ju alltid sina delar. Men de var väldigt inbjudande till sådana som var inom liknande sorter. De var alltid öppna och särskilt när du sa att... Gunnar, när du sa att landet blir ett fritt land då vid 92, är det 91? Nej, det är 92.
Nej, alltså,
då Polen blir land som Polen.
Ja, alltså första gången nu efter den långa uppehållet då, va? Det var ju efter Versaillesfreden, alltså 1919. Då blev man ett eget land. Och sen försökte ryssarna invadera. Ja, men man hade en general som hette Piłsudski som stod tillbaka dem utanför Warszawa. Och sen var det efter då att muren föll. November 89 föll muren i Östtyskland då. Men det var ju egentligen en direkt följd av att Solidarność hade kört igång.
Ja, det var det.
Plus att hela Sovjetunionen var ruttet, hela systemet var ruttet. Det hade fallit på något sätt ändå, va?
Ja, absolut.
Men det jag tar med mig, det är just det här att ha en identitet, att ha en kultur, att vara stolt över den. Det innebär inte att man ser ner på andra kulturer alltid. Utan kan du vara stolt över dig själv, då kan du vara stolt över andra och låta dem vara stolt över sig. Och det missar vi ibland, känner jag, när man debatterar med folk. Så att, och det känner jag, för jag känner en värme från människor, de är trevliga, de behandlar sina barn bra också. Jag brukar titta på det när man är i en stormarknad. Hur är folk mot sina barn? Ja. Det är en sån här liten indikator.
En grej som vi snackade innan om då vi var under resan som vi diskuterade om. Och det var ju detta som du indikerar även nu. Att ord räcker inte till, utan det är ju det du gör. Det förklarar vem du är. Och det är något som jag tycker är väldigt fint, som du säger, med det polska folket. De visar alltid, de säger inte så mycket tycker jag, utan de alltid visar genom sin glädje, genom att de hjälper, att de har utsträckta armar och liksom har en öppen famn. De har alltid en trygg plats liksom. Jag tycker att de visar. Och det gör så att jag är väldigt glad över Polen som land. Så är det.
Ja, för jag känner ju att det jag tar med mig är just den här kamplusten på något vis, liksom det här med att det är ingen som ska ta ifrån oss det vi har, vi ska bygga upp det igen, vi ska liksom, jag har ju lite polsk blod långt, långt, långt bak, det är kanske därför jag inte vill förlora spel, jag ska vinna allt, det kanske är det där lilla genen jag har därifrån, jag vet inte, men det har jag i alla fall tagit med mig från den här resan. Men stort tack Jonathan och Gunnar för att ni kom, för att vi tillsammans gör den här podden. Och nu ska vi få lyssna på resten av den här fantastiska musiken som avslut. Pałacyk Michla, żytnia wola, bronią je chłopcy od parasola. Choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiara i wytężaj słów, presji młody duch. Pracująca w